Emil la in ved i spisen och tände upp och sen sprang han och hämtade sin mamma. Hon kom. De kom förresten allesammans, Emils pappa och Lina och Krösa-Maja och lilla Ida, för nu var de alla oroliga för Alfred. Stackars Alfred, han låg där och bara blundade. Het som en kamin var han och ändå frös han. De röda strimmorna hade krypit långt upp mot armhålan, det så hemskt ut. Krösa-Maja nickade beskäftigt.
När de går till hjärtat, de där strimmorna, då är det slut, då dör han.
Tyst med dig, sa Emils mamma, men så lätt gick det inte att tysta Krösa-Maja. Hon kände till åtminstone ett halvt dussin människor bara i Lönneberga socken som hade dött i blodförgiftning, och hon räknade ordentligt upp dem allesammans.
Fast nu ska vi ju inte ge upp Alfred för det, sa hon. Hon trodde att det kanske skulle hjälpa om man tog en tuss av hans hår och en liten bit av hans skjorta och grävde ner det vid midnatt norr om huset och sen läste någon bra besvärjelse hon kunde än, sa hon.
Tvi och tvi, det som kommer från Satan går tillbaka till Satan, så får det bli tvi och tvi.
Men Emils pappa sa att det räckte med den besvärjelsen som Alfred hade häft ur sig just när han högg sig i tummen, och om det skulle grävas ner något norr om huset i det här vädret mitt i natten så fick Krösa-Maja göra det själv. Krösa-Maja runkade dystert på huvudet.
Ja, ja, då får det väl gå som det går, och kak, kak.
Emil blev rasande. Vad är det där för kärringgnäll? Alfred blir snart bra, begriper du det? Då backade Krösa-Maja.
Ja då, Emil lille, han blir bra, visst blir han bra.
Och för säkerhets skull klappade hon Alfred där han låg och bedyrade högljutt.
Visst blir du bra, Alfred, det begriper väl jag.
Men sen tittade hon bortåt drängkammardörren och mumlade för sig själv.
Fast vad jag inte begriper det är hur de ska få in någon likkista genom den där smala dörra.
Emil hörde det och började gråta. Han högg ängsligt sin far i rocken.
Vi måste ta Alfred till doktorn i Mariannelund, som mamma sa.
Då tittade Emils pappa och mamma så konstigt på varann. Det fanns ingen världens möjlighet att komma till Mariannelund idag, det visste de. Nej, det var rent ohjälpligt. Men det var svårt att säga det rent ut till Emil när han stod där så ledsen. Emils pappa och mamma ville ju också på allt vis hjälpa Alfred. De visste bara inte hur det skulle gå till, och därför visste de inte heller vad de skulle svara Emil. Emils pappa lommade iväg från drängkammaren utan att säga just någonting. Men Emil gav sig inte. Han följde sin far i hasorna vart han gick och grät och bad och skrek och hotade och var riktigt ovettig. Och tänk, hans far blev ändå inte arg utan svarade bara helt stilla. Det går inte, Emil. Du vet att det inte går. Lina satt i köket och grät och snorade för fullt.
Och jag som hade tänkt att vi skulle gifta oss till våren. Jo, ajöss med det. Nu är det slut med Alfred. Och här sitter jag med fyra lakan och tilt och sin handdukar. Jo, det är grant.
Till sist förstod Emil hur det var. Det fanns ingen hjälp att få. Då gick han tillbaka till drängkammaren. Han satt hos Alfred hela dagen, och det var den längsta dagen i Emils liv. Alfred låg där och blundade. Bara ibland tittade han upp, och varje gång sa han: "Och där är du, Emil." Emil såg snön yra utanför fönstret, och han hatade den så hett att all snö i hela Lönneberga och hela Småland borde ha kunnat smälta av det. Men det var visst meningen att världen skulle förgås i snö, tänkte Emil, eftersom det bara fortsatte att vräka ner. Vinterdagar är korta, även om de känns långa för den som sitter och väntar så som Emil gjorde. Snart skymde det, snart skulle det bli mörkt. Och där är du, Emil, sa Alfred om igen, men han hade svårare att få fram orden nu. Emils mamma kom med köttsoppa och fick Emil att äta. Hon försökte med Alfred också, men han ville inte. Då suckade Emils mamma och gick.